Many people have told me that God spared my life for a reason.
Only when it is dark enough can you see the stars.
We're effectively run in this country by a bunch of childless cat ladies.
For the people, by the people.
Ja, varmt välkomna ska ni vara till USA-podden avsnitt 610. Det är fredag den 5 september och klockan är strax efter 3 på eftermiddagen. Gina Lindberg, du är i Washington DC. Ge mig en väderrapport.
30 grader och sol är rapporten idag. Det är högsommar här fortfarande.
Mm. Egentligen var jag inte så intresserad av vädret i Washington, utan jag sa det bara för att du inte skulle bli kränkt. För att jag kommer fråga vår nästa talare om vädret. För det är jag riktigt intresserad av. Idag gör nämligen, alltså du har varit med i podden för, men idag är den stora debuten skulle jag ändå säga. Simon Isaksson, Sveriges Radios nya korre i USA på plats i Austin, Texas.
Hej!
Hej och välkommen!
Tack så mycket.
Alltså
tack.
Jag borde haft någon fanfar, men det har jag inte. Mm. Det får bli till en annan, kanske när du har sänt 100 avsnitt.
Jag applåderar och gör vågen här i Washington. Ja.
Du Simon, väderrapport Austin, Texas.
Ja, just nu 25 grader när solen håller på att gå upp. Senare idag 37 grader. Och det är ett par grader kallare än vad det var igår.
Mm. Så lite kylslaget i Austin.
Exakt, exakt. Lite kalla månar, det är det de pratar om nu. Jag ser det på meteorologers sociala medier, att de går runt, eller de skriver inlägg att de står och jublar och hurrar när de ser de här kyliga månarna. Ja. Så att 25 grader på morgonen, det räknas som ändå svalt och skönt här.
Mm. Härligt. Alltså egentligen behöver jag inte fråga någon av er om vädret, eftersom jag är ju helt väderbesatt, så jag har ju era orter inlagda i min väderapp. Och alltid när ni är ute och reser så lägger jag in den nya orten ni åker till, så att jag alltid ska veta hur ni har det.
Ja, det känns väldigt stabilt.
Fint.
Hörrni, nu kör vi igång med politiken. I onsdags så blev det nämligen stor dramatik vid kongressen i Washington när fortsättning kan man säga följde i sommarens största politiska snackis i USA, Jeffrey Epstein-historien. Dagen innan i tisdag så släpptes 33 000 dokument om sexförbrytaren Epsteins brott. Men det där var ju långt ifrån hela utredningen. Och i onsdags då så tilltog den här kritiken och kraven på och mot Donald Trump. Gina, vad är det de här kritikerna vill?
De här kritikerna vill ha full transparens. De vill se hela utredningen utan några maskade avsnitt eller delar som är hemligstämplade. Det räcker inte att bara släppa delar, säger de. Det där är bara en skenmanöver, utan först när allt blir offentligt så kan man ta ställning till vad den här utredningen egentligen innehåller. Och det var stort tryck vid kongressen. Jag var där under flera timmar i onsdags när det var stora demonstrationer där och krav på det här med full transparens.
Mm. Simon, 33 000 dokument offentliggjorda. Mm. Det låter ändå som väldigt många papper.
Ja, men det är ju det. Det är klart att det är många papper till antalet, men enligt Thomas Massie, då, en av republikanerna där som verkligen vill driva på det här att det ska offentliggöras. Han säger att det här är bara 1% av allt material som finns. Så 33 000 sidor, 1%. Då kan man ju bara föreställa sig hur tjock den här bunten är som efterfrågas. Och det som nu släpptes då, det är ju till stor del enligt demokraterna material som offentligheten redan känner till. Det som kom som var lite nytt är en del censurerade framförallt flight-loggar från Epsteins flygplan och lite bagageunderlag och papper från tullmyndigheten. Men annars så var det ju till 97% då, enligt Robert Garcia, en demokrat från Kalifornien, som man redan kände till från de här 33 000 sidorna.
Mm. För lite nytt alltså, tyckte kritikerna. Gina, du pratade ju med flera kvinnor vid Kapitolium i onsdags. Flera av dem var ju också offer för Epsteins sexförbrytelser, även om inte de var det som vi ska lyssna på nu.
My name is Diane Mitchell. If we can't give justice to people who are victimized like this, then nobody can get justice.
No trust. There is nothing that comes out of our government right now that we can trust. And we're here to let the women know we support them. I wish it could be different, but there will be no truth that comes out of our DOJ.
Yes. Could you introduce yourself?
Janice Ford, F-O-R-D, and I'm a pissed grandma.
Ja, Gina, det var en förbannad farmor den sista vi hörde.
Det var det verkligen, och det var som sagt hundratals demonstranter som var på plats för att stötta offren. Och det var också offer som var där utanför kongressen och vittnade, som berättade om vad de hade blivit utsatta för av Jeffrey Epstein. Flera av dem sa att de hade blivit utsatta när de var minderåriga. Och det var väldigt känslosamt, därför att många av dem som framträdde, de stod på scenen och berättade på en presskonferens om vad de hade varit med om. Och flera av dem har inte hört sig i offentligheten tidigare, så det här var nya röster. Kvinnor som då säger att de har blivit utsatta för sexuella övergrepp av Jeffrey Epstein. Och bakom dem så var det då hundratals demonstranter som stod bakom och skanderade "släpp dokumenten, release the files". Så att de här två kvinnorna som vi hörde här, som jag pratade med, var några av dem. Och där var ju upprördheten enorm. Och många som sa att Trump har lagt locket på för att han är rädd för att bli avslöjad själv, hävdade de. Och nu vill de se allt, precis det som Simon beskrev. De här dokumenten som har släppts, det räcker inte. Vi vill se helheten.
Mm. Och det här, Gina, det handlar ju om människohandel, trafficking. Det handlar om pedofili, det handlar om sexförbrytelser mot unga kvinnor. Och det handlar om jätterika, jättemäktiga män.
Precis, och det handlar också om spekulationer om vilka andra eventuella makthavare kan finnas i den här utredningen som vi inte känner till. Och det har ju varit spekulationer i åratal om att det skulle finnas det som kallas en klientlista, någon sorts kundlista. Justitiedepartementet har sagt att någon sån lista existerar inte, men spekulationerna kring det fortsätter ju. Och de har ju tidigare eldats på av Trump och av hans nuvarande ministrar. Innan de blev ministrar så har de ju själva påstått att det finns en sån klientlista som borde släppas.
Mm. Och redan under sommaren så när detta diskuterades och var jättestort i USA, så anades det en spricka i det republikanska partiet över just de här Epstein-filerna. Och i onsdags då när du var där innan så visades den här sprickan upp inför alla journalister utanför kongressen. Vi ska höra Marjorie Taylor Greene, som annars är en av Trumps mest lojala MAGA-ledamöter.
These are some of the richest, most powerful people in the world that could sue these women into poverty and homelessness. Yeah, it's a scary thing to name names, but I will tell you, I'm not afraid to name names. And so if they want to give me a list, I will walk in that Capitol on the House floor and I'll say every damn name that abused these women. I can do that for them.
Gina, Marjorie Taylor Greene, hon brukar ju stå väldigt nära Donald Trump åsiktsmässigt. Vad är det hon vill? För hon låter väldigt arg nu.
Hon är väldigt upprörd och hon erbjuder sig att vara någon sorts språkrör för de här utsatta kvinnorna. Och säger att om inte utredningen blir offentlig, då kan de här kvinnorna som har varit offer berätta för mig vilka de har sett hos Epstein och vilka makthavare, mäktiga män det handlar om. Så ska jag läsa upp de där namnen i kongressen. Så att hon tar verkligen strid här och hon vill se hela utredningen offentliggöras. Och det var ju rätt intressant att prata med den arga farmorn till exempel, som vi hörde tidigare. Det var ju inte en republikansk supporter, kan man ju säga, för att uttrycka mig milt. Hon var oerhört kritisk mot Trump. Men nu står Marjorie Taylor Greene plötsligt på samma sida som de här demonstranterna utanför kongressen. Och det hör ju inte till vanligheterna. Men det här börjar bli en partiöverskridande fråga där både demokrater och vissa republikaner kräver ökad transparens.
Mm. Och en av dem, förutom Marjorie Taylor Greene, som gör det är republikanen Thomas Massey. Han har tagit initiativ till en namninsamling i det här ärendet. Och honom pratade du också med, Gina. Vi ska höra vad han sa.
The next step is for the American people to call their congressman and convince just two more of them to sign the discharge petition. Because we need 218 signatures, we'll have 212 Democrats, we've got four Republicans, myself and three women. I'm asking, where are all the Republican men at this point? We need some men who will do it as well.
What will happen if the files are not released?
This will go on forever, and the survivors won't get closure. It's bigger than just the Epstein issue.
Gina, vad är det Thomas Massey ställer för krav på president Trump?
Ja, han är den som leder revolten just nu mot Trump. Och som han berättade här så har han alltså fått med sig då ytterligare tre republikaner. Det är Marjorie Taylor Greene, det är Nancy Mace, det är Lauren Boebert. Så att de här fyra, de kräver att man ska tvinga fram en omröstning om att offentliggöra den här utredningen. Det säger ju ledarskapet i republikanerna nej till, alltså Mike Johnson, talmannen. Men Thomas Massey hoppas få med sig fler republikaner på det här. Så att när jag frågade honom om det så sa han, var är männen? Varför är det bara republikanska kvinnor hittills som skriver på den här listan? Så han satsar på att få ihop tillräckligt många namn för att tvinga fram en omröstning.
Men Gina, alltså man kan ju tänka så här, de som inte vill att de här dokumenten släpps, då är det ju något fuffens. Alltså de är ju oroliga för någonting i de där papprena, eller?
Ja, det är ju den typen av teorier och konspirationsteorier som sprids just nu. Och trycket är stort. Det är många republikanska väljare som är upprörda över detta och ligger på och kräver av sina representanter i kongressen att de faktiskt ska offentliggöra utredningen. Så att det här är en fråga som inte försvinner. Den har böljat fram och tillbaka under sommaren, men nu är den verkligen uppe på rubriknivå igen och pressen ökar ju hela tiden på Donald Trump.
Mm. Men Trump själv har inga planer just nu i alla fall på att offentliggöra resten av de här dokumenten. Och så här kommenterar han kraven om det.
So this is a Democrat hoax that never ends. But it's really a Democrat hoax because they're trying to get people to talk about something that's totally irrelevant to the success that we've had as a nation since I've been president. And that's what I want to talk about. That's what we should be talking about, not the Epstein hoax.
Simon, det här är en bluff orkestrerad av demokraterna. Vad menar Trump med det?
Alltså först är det bara, han är skicklig på att alltid få frågor som man inte gillar till att handla om saker han tycker om. Så här låter du ändå ganska ofta. Här, exemplet här då är en fråga om Epstein och sen börjar det så småningom handla om hans framgångar vid gränsen eller att han håller på att städa upp Washington D.C. och så vidare. Så att han går ju snabbt från ämnen han inte gillar till att prata om saker han tycker är roligare att prata om. Men det han egentligen menar här med Epstein, det är väl att han försöker få det till att låta som att det är demokraterna som blåser upp det hela för att det ska bli en skandal som skadar Trump-administrationen. Och att det egentligen inte finns någonting där och att det är påhitt från demokraterna som kommer för att slå undan benen för Trump. Men det är ju ändå han och hans allierade som under många år tidigare pratat om det här så mycket. Det är därför vi har hamnat i en situation där även många Trump-supportrar och inom MAGA-rörelsen har svårt att köpa att det är ett påhitt från demokraterna. Eftersom det är republikaner från början, eller särskilt då folk i Trumps del av republikanerna som har under många år pratat om att de här filerna existerar och att det finns mäktiga personer som är inblandade i den här skandalen. Mm. Det är därför det är inom båda lägren nu väcks tankar och konspirationsteorier om att det egentligen är kanske någon som Trump känner som är inblandad, Trump själv. Det finns ju en del olika teorier just nu som sprids och Trump får inte riktigt stopp på det här. Som Thomas Massey sa, this will go on forever.
Mm.
Och man märker att Trump är frustrerad för han har ju sagt att det spelar ingen roll hur mycket material vi släpper. De kommer fortsätta att tjata och de kommer vilja ha mer och mer och aldrig bli nöjda. Så där håller de kanske med varandra i alla fall.
Hur jobbigt är det för Trump då nu, Gina?
Det här är väldigt besvärligt. Det fortsätter förfölja honom. Och det här klippet där han säger det här är ett demokratiskt påhitt, it's a hoax, det har ju vevats överallt de senaste dagarna. Därför att kvinnorna, offren, som stod och berättade om sexuella övergrepp utanför kongressen, de använde just det där ordet. De stod och sa, flera av dem, vi är inte ett påhitt. This is not a hoax. We are not a hoax. Och minuter senare när Trump får frågor om det så säger han, det är ett påhitt. Så att den här kontrasten blir ju väldigt slående. Det här är ett ämne som är känslosamt för många. som har pågått i månader, och opinionsmätningarna visar att en majoritet av väljarna gillar inte hur Trump hanterar det här, och det gäller ju även republikanska väljare. Mm.
Men Simon, vad tror du det har för betydelse att de här kvinnorna, flera av dem då offer för Epstein, att de gick samman och framträdde utanför kongressen i förrgår?
Ja, men en sak som det gör till exempel är ju att det är inne på att slå hål på ett av Trump-administrationens argument för att inte släppa dokumenten, vilket har varit och fortfarande är att det skulle kunna skada offren. Det är ju det man har sagt som sitt budskap under ganska lång tid nu, att av hänsyn till de som finns som offer i de här papperna så kommer vi inte att släppa allting till offentligheten. När då en stor mängd i alla fall, även om det inte är alla, offer går samman och kräver att det här ska offentliggöras, så blir det ju svårare att ha det som ett argument för administrationen att inte släppa pappren. Så det är ju en del i det hela. Sen är det ju överhuvudtaget så att det är otroligt starka berättelser som handlar om övergrepp och unga kvinnor som blir utsatta av mäktiga män, och särskilt av Epstein. Och när man då försöker argumentera att det här inte är en grej, att det är någonting vi borde gå vidare ifrån, att det är ointressant, att det var för länge sedan och så vidare. Om man kommer med sådana typer av argument då med färska uttalanden från offren, så blir det också svårt att ta sig runt det där. Så att det har ett väldigt stort symbolvärde, tror jag, att de här kommentarerna nu finns.
Mm. Gina, det krävs att 6 republikaner går samman med demokraterna och kräver att resten av dokumenten offentliggörs. Kommer det bli så, eller kan någon annan stoppa det utifall att 6 republikaner verkligen vill detta?
Nej, det kan stoppas i nästa instans i senaten, för det här skulle kräva dels då en majoritet i representanthuset och sen en omröstning i senaten. Så att det är ju en lång väg kvar, och det är inte alls säkert att de får igenom det här. Men diskussionen är ju igång, och trycket är stort på många republikanska kongressledamöter just nu från väljare. Så att den här frågan, den kommer inte försvinna, och just nu är den högaktuell igen efter att ha svängt fram och tillbaka de senaste månaderna.
Mm. Det är mycket dramatik vid kongressen just nu. Det här var i onsdags. Vi går över till nästa ämne, för att i torsdags, alltså igår, så var det också stort drama när kongressen hade utfrågning av RFK Jr., alltså hälsoministern. Simon, jag hörde en del amerikanska kommentatorer i natt och i morse som verkade tro att nu kommer han hänga mycket löst. Han kommer antagligen få sparken av Trump. Är det så?
Ja, jag vet inte om man kan dra det så långt, men det som hände var ju att det var en otroligt tuff utfrågning av RFK Jr. i det här senatsutskottet då. Och det som sker i såna här utfrågningar, det är ju att man i princip turas om varannan från varannat parti och ställer en fråga ungefär. Ibland kan det vara några efter varandra. Men jag tyckte att det var svårt i slutändan under den här utfrågningen att höra från vilket parti frågorna kom. För att det kändes som att det var kritik från båda hållen. Annars brukar det vara väldigt snällt från ena hållet och hårt från det andra, beroende på vem som frågas ut. Men nu så kritiserades Robert även av vissa republikaner. Det handlade främst om vaccin, tillgång till covid-vaccin framöver. Och sen också försökte flera sätta dit honom på, och även en republikan, på om man egentligen gillade covid-vaccinet som ju Trump drog igenom och tog fram när pandemin hade börjat. Alltså Operation Warp Speed, som en republikan sa att han tycker att Trump borde få Nobelpriset för. Håller du med? Ja, jag håller med. Okej, men du har ju sagt tidigare att du tycker att den här covid-vaccinet var en katastrof. Att han satte honom lite grann på pottkanten där i den delen av utfrågningen. Men efteråt så har ju ändå RFK Jr. fått stöd, så vitt jag kan se, från Trump och J.D. Vance och så vidare. Så jag vet inte riktigt vad konsekvenser kommer bli nu, men det var intressant att se att det var inte bara demokrater som pressade i utskottet.
Ni pratade ju om Kennedy och om vaccin bland annat i podden i fredags när jag var ledig. Men det händer ju så himla mycket på den här fronten just nu. För i onsdags, i förrgår alltså, så kom ju också nyheten att delstaten Florida gör väldigt stora förändringar i sin vaccinationspolitik. Tidigare där så har det krävts att barn har vissa vaccinationer när de börjar skolan, med undantag för allergier eller om det är emot ens religion till exempel. Simon, det här kommer Florida sluta med nu. Vad exakt är det de har bestämt sig för?
Ja, men det här är ju första delstaten i USA som går ut och gör en sån här kraftig förändring mot det vaccinationskrav som finns i skolan i hela USA. Och det i praktiken innebär då, det är att det blir upp till varje förälder att fritt välja om barnet ska vaccineras mot exempelvis mässling, vattkoppor, hepatit B, difteri, stelkramp, kikhosta, polio. De här sjukdomarna som man känner till och som man får vaccin mot som liten. Dr. Joseph Ladapo, som är hälsovårdschefen där, han är en känd vaccinskeptiker. Han sa under ett tal i veckan att nu ska det upphöra att folk som inte känner den ska kunna säga åt den vad man ska göra med sitt egna tempel.
Mm. Gina, i Sverige till exempel finns det ju inga vaccinationskrav på att man ska gå i skolan. Så det här är ju ändå det här är ju någonting annat än hur vi har i Sverige där det är rekommendationer. Men varför gör de så här nu då i Florida?
Precis. Systemet i USA funkar så att smittskyddsmyndigheten kommer med riktlinjer och sen är det delstaterna som bestämmer hur man implementerar. Och de flesta delstater har krav på att ska man börja i vanlig kommunal skola så måste man vara vaccinerad. När våra barn började skolan här i Washington så var vi tvungna att visa vaccinationskort, annars fick de inte ens komma in på skolgården. Och det är det man tar bort nu alltså i Florida. Och Florida har ju profilerat sig som någon sorts MAGA-republikansk modelldelstat där man går väldigt långt i många policies. Det är ju delstaten där woke goes to die, som guvernören Ron DeSantis brukar säga. Och nu går man i täten också när det gäller vaccinationskritiken. Så beslutet är alltså inga vaccinkrav för kommunala skolor. Och det där är ju, det är ju liksom en del av en mycket större diskussion. Den här utfrågningen i senaten var en av de hetsigaste jag någonsin hört när Kennedy frågades ut. Och det handlar ju om olika syn på vaccinationspolitiken som nu börjar bli helt polariserad och helt politiserad. Så att vi går mot en utveckling i USA där republikanskt styrda delstater kan i förlängningen gå mot ett håll där man slopar vaccinationskrav och demokratiskt styrda delstater behåller dem och till och med diskuterar och skärpar dem på olika sätt. Så att ytterligare en fråga som är på väg att bli helt politisk.
Mm. Simon, vad har du fått för reaktioner av det här med Floridas beslut?
Ja, men som Gina säger där, att man är en förebild för MAGA-rörelsen. I de kretsarna så är det här ett beslut som hyllas. Att det innebär mer frihet till föräldrar och familjer att själva få bestämma över sina barn. Så låter det på den sidan. Bland barnläkare och även många andra så ser man ju mycket oroat på det här istället. Att det ska spridas sjukdomar bland barn i skolan. Att de ska ta med sjukdomar hem till gamla släktingar. Och det finns ju ändå utbrott av sådana här sjukdomar som har väckt mycket uppmärksamhet på sistone här i Texas. Utbrottet av mässling. Det pågick från januari i år tills för bara några veckor sedan när de förklarade att det utbrottet var avklarat. Och det innebar ju att det var 762 fall av mässling i framförallt västra Texas, 99 inlagda på sjukhus och 2 ovaccinerade barn i skolåldern som dog. Så att det här är ju, det existerar ju. Det går ju att, det kan ju bli sådana här utbrott. Och det är ju sånt som man oroar sig för att det kommer bli mer vanligt då framöver. När barn som nu då inte kanske kommer vaccineras av sina föräldrar, sen kommer börja skolan och så vidare. Så att det är ett problem framåt som man ser då.
Mm. Hörrni, nu kommer Gina kanske bli ledsen, för nu ska det inte handla om dig, Gina. Utan jag tänkte vi skulle prata lite om dig, Simon, eftersom du är en ny korrespondent. Alltså, först och främst bara igen, välkommen till USA-poddgänget.
Tack så mycket, verkligen tack.
Du Simon, Roger var ju stationerad i San Francisco i Kalifornien. Du kommer ju istället vara stationerad i Austin i Texas. Alltså förutom att det är 37 grader varmt där, varför ska du vara i Austin?
För det första så vill jag säga att jag älskar verkligen San Francisco och har bott där förut. Så att jag har ingenting emot vare sig San Francisco eller Kalifornien. Men jag tycker Texas känns spännande. Alltså dels så har de ju ganska många liknande utmaningar och möjligheter som Kalifornien har. Man tänker på saker och ting som man kan bevaka. Tech-industrin som är stor i Silicon Valley utanför San Francisco. Den är stor även här i Austin med Elon Musk och hela det där gänget. Det är en stor delstat. Klimatutmaningar. Du har skogsbränderna i Kalifornien. Du har översvämningar som vi har noterat i somras här i Texas. Migration, gränsen mot Mexiko finns på bägge ställena. Men framförallt så är ju också Texas, till skillnad från Kalifornien, en republikansk delstat. Och nu när det är en mäktig republikan som styr USA från Vita huset, så är det ju intressant att vara i en delstat där de flesta har röstat på honom. Och så har vi ju en olja-gasindustri, vi har abortfrågan. Det finns ju mycket olika politiska, symboliska frågor som är aktuella i hela landet som på något sätt har en utgångspunkt här i Texas också.
Mm. Du Simon, som du sa, så Texas har ju hamnat mycket i nyhetsfokus på senaste tiden. Inte minst i sommar med det här storbråket om hur man ska rita om valkretsarna. Skulle du kunna ge oss i punktform tre ämnen som du tror kommer vara stora i Texas den här kommande tiden?
Förutom då att man ska rita om valkretsarna, så tänker jag att en grej kommer vara migrationen och utvisningarna av migranter. Sen flera år tillbaka så har Texas haft Operation Lone Star, som bygger då på att de kallas för The Lone Star State. Där man samlar in och utvisar folk som inte har rätt att vara i USA. Och det här går ju helt i linje numera då med Trumps migrationspolitik. Och guvernören här, Abbott, han kommer fortsätta hjälpa Trump-administrationen i jakten på papperslösa migranter och utvisningar. Och just nu så har Texas överlägset flest migranter inlåsta bland amerikanska delstater. Senaste siffrorna jag har sett så handlar det över 13 000. Det var i mitten av augusti. Och de har precis också öppnat det största migrantförvaret i USA, Fort Bliss i El Paso. Och där ska 5 000 få plats när det är välfyllt. Det är en sån bit, tror jag. Migrationen, utvisningarna, Texas vill vara en central del i dem. Sen har vi abortfrågan. Bara för ett par dagar sedan så klubbade Texas-kongressen igenom en ny lag som då guvernör Abbott ska skriva under så småningom. Att i princip handlar den lagen om att vem som helst kan stämma en doktor i en annan delstat som förser kvinnor med abortpiller per post. Alltså skickar abortpiller till en kvinna i Texas. Och då kan den som stämmer den här läkaren få upp till 1 miljon kronor ungefär. Sen är frågan om det blir några pengar. Det kan vara andra delstater där de här läkarna finns som skyddar dem på olika sätt. Men det är i alla fall ett nytt steg som tas nu där Texas gärna vill stå i bräschen när det kommer till att motverka aborter. Så att abortfrågan, migrationsfrågan. Och sen funderar jag också på hur mycket inblandade de kommer bli i de här städerna som Trump vill skicka nationalgardet till. För att J.B. Pritzker, Illinois-guvernören, han sa ju tidigare i veckan att det han har hört är att det är Texas nationalgarde som ska skickas till Chicago. Nu när Chicago håller på att förbereda sig på att Trump-administrationen kommer skicka dit folk. Så att även där då kan Texas bli involverade på riksplanet, riksscenen. Så att migration, abort, klassiska republikanska frågor där Texas på något sätt vill hamna i rampljuset och inte längre att det kanske ska handla om östkusten och västkusten, utan att Texas vill bli det här stora som man pratar om i USA.
Där hör du, Gina. Men du är ju stationerad i Washington för att hålla ordning på hur mycket guld som Trump sätter in i ovala rummet.
Ja, precis. Men jag vill bara instämma och säga varmt välkommen till Simon. Kul att du är på plats.
Tack.
Och jättespännande med den här utkikspunkten, Austin. Och jag kan väl också avslöja för lyssnarna att Simon har redan skaffat cowboy boots.
Åh!
Och jag ser fram emot hösten nu. Dels att det ska bli lite svalare för dig, Simon. Och att du kanske också då kommer skaffa en sån här snygg filthatt.
Alltså boots...
Exakt, filthatt, för jag har redan en stråhatt. Så att det är filthatten som saknas.
Det är filthatt boots, som är nästa
stråhatt,
steg.
Det är filthatt som saknas.
Ja. Cowboy boots är en fin, gammal tradition bland manliga USA-korrespondenter, Simon. Exakt. Det ska du veta. Ja, bra. Hörrni, vi går mot helg. Nej, först vill jag ändå bara säga en sak. Det kan vi väl ändå säga, eftersom det bygger på er lyssnare. Vi är nominerade, vi har något som heter Guldörat. Det är liksom som filmens guldbagge, fast för radion. Guldörat är då alltså en radioprisgala. Och i år är vi nominerade till årets podd. Och det fiffiga med det är att det inte är juryn som avgör, utan det är alltså ni lyssnare som röstar. Vill ni rösta på USA-podden? Så är ni mer än välkomna att göra det. Vi har ganska tuff konkurrens skulle jag säga från de andra poddarna. Men det kan gå. Och då går man in på guldörat.se eller guldorat.se och rösta. Så kan man klicka i där. Det finns massa andra kategorier och fina Sveriges radiomedarbetare som är nominerade. Men detta är en rekommendation. Vad ska ni hålla koll på i helgen, Nina?
Jag ska hålla koll på, det väntas stora demonstrationer här imorgon lördag i protest mot Trump i största allmänhet och i synnerhet det här beslutet att ta över polisen här i Washington och skicka in nationalgardet. Så att imorgon blir det demonstrationer under parollen Befria DC. Och många Washingtonbor är väldigt upprörda och förbannade på de här nationalgardssoldaterna som är i stan. Samtidigt kommer uppgifter från polisen med ny brottsstatistik som visar att brottsligheten har minskat sedan Trump satte in militären. Det har ju pågått i 4 veckor det här. Under den här tiden har det varit 6 mord här i Washington. Det är 8 färre än förra året, samma period. Personrånen har halverats. Så att det här applåderas av demokratiska borgmästaren här, Muriel Bowser. Men hon säger samtidigt, tack, tack, det räcker. Vi klarar det här själva utan militärstöd. Och många Washingtonbor och kritiker säger att det är inte hållbart att ha beväpnade militärer som patrullerar stan hela tiden. Så att det är starka känslor och protester imorgon, det håller jag koll på.
Mm. Simon, du då?
Ja, men jag tänker att jag går helt från det politiska då kanske. Och istället för någonting som verkligen splittrar USA så finns det ju saker som enar också. Och premiären just nu som rullas ut av årets säsong av amerikansk fotboll, NFL. Som började i går och som har en match i natt i Brasilien. När ligan försöker expandera sin fanbase som annars är väldigt amerikansk. Just nu, då kommer ju Taylor Swifts festman, Travis Kelce, komma ut på plan till exempel. Jag tycker att det är intressant att hålla koll på. Jag har inte lyckats få en tv här i Austin än, så jag kan inte se matcherna själv. Men det är ju intressant att se var det dyker upp olika former av snackisar. För att i den största idrotten i USA så smittar det lätt av sig i på andra sätt och vis. Det kan ju vara någon som knär på planen och då blir det politik. Det kan vara någon som säger något i en intervju och så blir det en stor snackis. Så det är värt att hålla koll på vad som händer där.
Jag vet inte vad du just pratade om. Det var något NFL. Jag vet inte vad det är. Själv kan jag säga att jag i helgen ska hålla koll på fotboll. Alltså riktig fotboll. Det är ju alltså premiär för det svenska VM-kvalet till Trumps VM i USA nästa sommar. Det kallas ju redan för Trumps VM fast det också spelas lite grann i Kanada och Mexiko. Men Sverige möter ju Slovenien på bortaplan ikväll. Detta, mina vänner, kommer jag sitta klistrad framför. Hörrni, tack för att ni var med. Vi hörs igen på onsdag. Simon Isaksson, premiär från Austin, Texas. Gina Lindberg från Washington DC. Anna Roxvall var producent. Jag heter Sara Stenholm.